Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 MHz. Idag sitter vi i studion och det är jag som är programledare, Lena Hjelmerus. Jag har vid min sida Leif Bratt ifrån programredaktionen. Och så har vi två gäster här idag. Och egentligen så är ni Anki och Anki, men för att lyssnarna ska kunna känna lite skillnad på er så är det först Ann-Kristin Olofsdotter och Ann-Katrin Höglund. Men om det nu råkar bli Anki och Anki i samtalet så får vi väl lösa det. Ni är hjärtligt välkomna hit. Jätteroligt att ni hade möjlighet att komma.
Tack.
Jag tänkte att ni skulle få presentera er lite grann själva för publiken här. Ska vi börja med dig, Ann-Kristin? Vem är du?
Ja, jag är Tyresöbo. Har jobbat i kommunen i 30 år som chef de senaste 15 åren. Men sa upp mig för ett år sedan ganska precis för att få en liten mitt i livet paus så där. Och började då volontära på hösten här i oktober på evakueringsboendet. Och tyckte det var meningsfullt och spännande.
Men du är inte pensionär?
Nej, jag är inte pensionär.
Utan du har tagit dig ett friår kan man säga?
Ja, en mitt i livet paus kan vi säga att jag gjorde.
Och du var chef för hemtjänst inom äldreomsorgen?
Ja, hemtjänst och särskilt boende, kommunal verksamhet, egen regi.
Ja. Och sen har vi Ann-Katrin, vem är du?
Ja, jag är Tyresöbo sedan 1980. Jag är pensionär idag. Och dessförinnan var jag verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner. Ja, jag har varit fotbollsledare i Tyresö FF.
Det var en bra merit.
Och dessförinnan så byggde jag hus. Men det är en annan historia.
Du låter som en praktisk människa.
Kanske det.
Kanske det, ja. Och du bor i Hanviken har jag listat ut.
Ja.
Ja. Ni är ju här då, Anki, Ann-Kristin, för att du har varit en av de fyra arbetsledarna nere på evakueringsboendet.
Ja.
Och nu är du arbetslös då, för boendet har stängt.
Ja, det kom ett plötsligt besked här i måndags för en vecka sedan drygt att Migrationsverket inte längre behövde de här platserna och skulle stänga på onsdag.
Det var två dagars varsel.
Två dagars varsel fick vi besked. Tyresö kommun hade ju ett avtal till och med maj, men på grund av den minskade flyktingströmmen så behöver Migrationsverket inte längre de här platserna.
Nej, och jag hade fått informationen också att både Nacka och Haninge hade stängt och att Tyresö skulle ta över därifrån. Ja. Men nu finns det alltså ingenting på Södertörn då?
Nej, det var vad vi trodde också, men att Tyresö kommer ju behövas när de andra stänger runt omkring. Men flyktingströmmen har minskat så radikalt. Jag tittade på Migrationsverket och det är ungefär 500 nyanlända per vecka nu. Mot 6000 per vecka när det var som mest i november, december. Så det är en stor skillnad naturligtvis.
Och det har ju då att göra med alla stängda gränser i Europa och även med vår identitetskontroll vid våra gränser. Ja.
Och förstås. Kanske vinter och väder också till viss del, att man inte åker så långt. Men visst, absolut.
Samtidigt så vet vi ju att det är en mycket stor mängd flyktingar som har samlats ner i Europa och det kan ju hända att det kan hända mycket att de här strömmarna kommer igen.
Ja, absolut.
Men som det ser ut idag så är det i alla fall definitivt stängt här.
Ja.
Däremot får väl fortfarande kommunplacerade ensamkommande ungdomar.
Det kan de få och också enligt den nya lagen från 1 mars om att varje kommun måste ta emot ett antal flyktingar som redan har fått uppehållstillstånd så ska ju Tyresö ta emot att ungefär, jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär 170 personer under
som då
åren nu.
Just nu bor på någon flyktingförläggning.
Som nu bor på ett asylboende någonstans, ja precis. Mm.
Ja, Ann-Katrin, hur hamnar du i det här då?
Kyrkan och kommunen gick ut ganska stort eller ganska litet, jag vet inte. Men jag nappade direkt och var med på den där volontärträffen i kyrkan den första i november. Och jag tänkte, det här, det är vad jag har gått och längtat efter.
Ja.
Här kan jag göra en insats.
Ja.
Mm. Praktisk insats, apropå praktisk kvinna.
Ja, jag tror det var ju ett fantastiskt möte det där, jag kommer aldrig glömma det. Kyrkan var ju så knökfull så folk stod ju överallt.
Ja.
Och det var en entusiasm där. Det var ju många som anslöt sig direkt där första kvällen.
Ja.
Och sen har du varit en av de flitigare volontärerna.
Ja, jag vet inte hur vanligt det är, men jag jobbade 2-3 pass i veckan, kan man säga. Och sen får man ju en del personliga kontakter som man odlar kanske lite extra.
Man blir vän,
ja,
med en del av flyktingarna.
De blir ens vänner kanske för livet.
Ja, människor som man aldrig kommer att glömma.
Nej, och som man aldrig hade träffat om man inte hade varit volontär. Så att det har givit många möjligheter, det tycker jag.
Jag har ju inte alls varit lika aktiv volontär som du, men jag har ju fått väldigt många nya vänner bland Tyresöborna också. Inte minst i det här gänget.
Det gäller mig också.
Ja. Mm. Man har träffat människor som man heller inte annars skulle ha träffat.
Nej.
Får jag bara fråga då det som slår mig nu? Nu kommer Anki och Anki. Att vara volontär, är det ett kvinnoyrke?
Man kan tro det när man var nere på boendet, men det var ju män också. Det ser ut ungefär som på teaterföreställningar i stan.
Hur ska jag tolka det?
80% kvinnor.
Ja. Vad beror det på då? Varför har ni större hjärta, eller vad är det? Är det moden i er som säger att vi måste värna medmänniskor?
Jag tror att vi är mindre blyga.
Mer öppna, kanske utåtriktade på det viset. Så.
Ja.
Jag trodde när jag började som volontär att det är säkert mest pensionärer som volontärer. Men faktiskt så fick jag lite på skam där. För det är väldigt blandade grupper som har volontärat, måste jag säga. Det är tonåringar, det är studenter, det är folk som skiftarbetar och pensionären inte minst naturligtvis. Mm. Också en hel del män, men kanske inte så många som hade varit bra. Det hade varit bättre med flera män. Det var lite så här när man kom som volontär att närma sig de ensamma männen som flyktingar var inte helt enkelt. Och där tror jag att männen hade kunnat ha lättare att sätta sig ner och börja mötas, så att säga. För det, ibland, man visste, det var svårt att närma sig de här ensamma männen. Familjerna var lätta, naturligtvis. Det ger sig själv. Barnen är direkta och kommer. Och föräldrarna kommer på köpet, så att säga. Men de här ensamma var svåra att närma sig som ensam kvinna, så att säga. Så.
Men vad skulle ni säga då? Så här, ni har pratat lite om vänskap och sådana saker. Men alltså, vad känner man att man får tillbaka? Eller man kanske inte ens tänker på att man ska få någonting tillbaka. Jag vet, hur funkar det i huvudet när man är volontär? Jag menar utifrån någon slags belöningssystem.
Ja. Jag tycker ju att de här glada ögonen på barnen. Plötsligt så får man en kram. Och då kommer ett barn någonstans som man inte har sett förut och kramas. Och jag tänkte, hoppsan, det är väl bara att krama tillbaka. Och sen lever man på det resten av dagen faktiskt. Och vi satte ju igång med lite barnverksamhet. Och det har givit enormt mycket tillbaka. Vi har sjungit med barna, dansat med barna. Och jag försökte få igång lite biblioteksverksamhet och det var en gång. Och det var också trevligt. Och jag träffade en muslimsk kvinna som kunde läsa sagor på arabiska. Fantastiskt. Inte skulle jag träffat henne annars. Och dessa familjer som försvinner iväg ifrån oss. Och som man måste känna att ja, men jag har gjort kanske någon skillnad. Och jag har faktiskt fått mycket tillbaka ifrån dessa personer när de har kommit till Kopparberg eller Boden eller Söderhamn. När de ringer och säger, eller smsar, man har inte råd att ringa. Här finns inga volontärer. Det är inte bra. Det är inte bra alls. Vem ska jag fråga om saker? Migrationsverket bryr sig inte. Och det finns bara vakter. De är farliga nästan. Vi saknar er volontärer. Så säger de. Mm.
Jag tror att de flesta som kommer som volontär gör det helt i oegen intresse, så att säga. Man kommer för att göra en insats. Men på köpet så får man väldigt mycket när man väl är där. Men alla kommer liksom inställningar, jag ska göra min del här ungefär. Så man gör det inte för att man tror att man ska få någon cred eller någonting tillbaka.
Jag vill bara förtydliga, alltså jag är ekonom, så mitt huvud rör sig hela tiden om givande och tagande, belöning, köpa, sälja.
Ja. Nej, det
när man gör affärer ska bägge parter vara nöjda. Det är ekonomtänk.
Men det här kommer på köpet.
Ja.
Att det verkligen var så många volontärer här, det berodde ju på att kyrkan valde den organisationsmodellen.
Mm.
Det var ju inte givet från början att det skulle vara en volontärgrupp som tog så här. Det var ju 112 pass i veckan.
Mm.
Och jag kan ju tänka mig då ett permanent flyktingboende, ett asylboende då, ska vi säga, Boden eller Söderhamn. Där kanske inte kyrkan har varit engagerad. Kommunen kanske inte har bett kyrkan om hjälp att ordna en volontärgrupp som man gjorde i Tyresö kommun. Och frågan är om inte det här har lite varit nyckeln till att vi har klarat det. Att det blev en så bra organisation från kyrkans sida. Visst har du som arbetsledare haft väldigt kontakt med församlingen?
Ja, absolut. Det är ju i princip daglig kontakt på olika sätt. Volontärerna har bokats och haft sin första kontakt med kyrkan. Men vi som arbetsledare har ju också fått liksom, mötas där. Mot slutet så utvecklade vi ännu bättre former för möten för att underlätta arbetet. Men det hann aldrig liksom verkställas så mycket av det där som vi bestämde. För helt plötsligt så skulle vi stänga, som sagt.
Ja, det stängdes liksom när det var verkligen på uppgång. Ja. Det blev så abrupt för alla. För här kände vi att nu är det flyt på det hela. Och ändå hade Migrationsverket nog ändå vetskap om det. Men det var ett evakueringsboende. Jag försöker tänka så här att nu har de i alla fall sängar att sova i. Mm. Även om det är logementssängar uppe på I-19.
Mm.
Här låg de på golvet. Så att de gravida kvinnorna får ju faktiskt illa på golvet.
Ja. Man kan säga att det flyktingarna har uttryckt som har flyttat vidare, det är att de har bättre sängar. De kan stänga om sig när de sover. De sover alltså bättre. De flesta som vi har pratat med har egna toaletter och duschar på rummet i alla fall numera. Så att det är de positiva sakerna. Sen i övrigt så saknar man Tyresö och tyckte att det var bättre här. Med mat och med sällskap och aktiviteter och sysselsättning och det här att fylla dagen med någonting. Men de här rent konkreta sakerna, en säng, en dörr och en toalett, det är bättre.
Men man har
där
inte,
man har kommit nu.
Man har inte fått någon svensk undervisning som ju faktiskt bedrevs här nere på boendet. Mm. Och man har, barnen har ännu inte fått börja i skolan, inte ens de som flyttade då i höstas.
Nej,
så är det.
Hur kommer det sig?
Jag var i kontakt med prästen i Kopparberg. Därför jag tänkte, så här kan det inte gå till. Vad gör kyrkan där? Och han sa, ja, vi har väldigt få volontärer. Vi är en väldigt liten kommun. 5000 invånare och vi har tagit emot 1000 flyktingar. Våra skolor klarar inte av det här. För det var min första fråga. Barnen måste gå i skolan. Ja, du, sa han. Hur ska vi lösa det? Ja, men de har varit här i 3 till 4 månader. Det finns någonting som säger att efter en månad ska de få komma till en svensk skola. Ja, det fungerar inte. I alla fall inte där. Och det är bara att konstatera att 5 000 personer som ska ta hand om 1 000 flyktingar, det går inte.
Nej, och Kopparberg har ju också en lite äldre befolkning. Det är ju inte en kommun som man kan jämföra med 5 000 i en Stockholmsförort. Utan det är ju en åldrad befolkning i Kopparberg förstås.
Ja.
Ja.
Nej, men jag tänker också lite proportioner. Alltså 5 000 invånare fastboende, vad vi ska kalla det för. Och det är 1 000 flyktingar där. Du sa tidigare, Anki, att enkät då. Nej, men du sa att vi planerar för, och verkligen då planerar för, att under då året här ta emot 170 och vi är 46 000 invånare har vi passerat. Och kanske då yngre befolkning också.
Men med ett stort problem, och det är bostadsbrist. Det är inte så lätt att placera 170 personer i permanenta boendeformer, för nu pratar man permanenta boendeformer. Så där har nog kommunen ett stort arbete framför sig att hitta de här 170 platserna.
Ja, jag menar inte att det är lätt, utan men bara att det är proportion. Nej. Och sen kan man ju då diskutera, vi har ju också förts en politik, eller vad vi nu ska kalla det för, att alltså, storstäderna drar, vi får massa människor som kommer till Stockholm, Göteborg, Malmö, och så tömmer vi landsbygden, och där finns det då bostäder, men där finns det inte resurser då på ett bra sätt att integrera. Så vad är den optimala lösningen?
Mm. Fast det finns bra sätt att integrera även på landsbygden. Man hör ju talas om fantastiska exempel som där det fungerar. Så att allting är inte nattsvart. Och jag tänker på den här bussen som åkte till med flyktingar som åkte till Riksgränsen för att få sin asylboende där. Nu så börjar ju turistsäsongen i Riksgränsen, och då ska de lämna. Men vad jag nu har hört är att de vill inte lämna, utan de vill vara kvar där uppe i Riksgränsen. För de har det så bra. Så att det finns ju många goda exempel ute i landet också på ett välfungerande integrationsarbete. Absolut.
Mm. Och där har volontärer från Kiruna kört de här 10 milen upp till Riksgränsen regelbundet för att göra ungefär det vi gjorde här. Leka med barnen och börja med en svensk undervisning.
Mm. Och dessutom finns det jobbtillfällen, det finns, alltså man behöver personal där under vintersäsongen, då, alltså turistsäsongen. Så att ja, det finns många bra exempel utanför storstadsregionerna också, det är bara det jag vill.
Ja, men jag gläds åt alla positiva sidor av det här. Vi pratar om medmänniskor och att få det att funka, det är väl jättehärligt.
Mm. Några av de flyktingar som flyttade här från flyttade till Gotland, vet du någonting om hur det har gått för dem?
De hade det ändå ganska bra, tror jag. De saknade oss i Tyresö och det oss, så att säga, som fanns runt omkring. Men de hade det ändå bra. Det var ett bra boende och de trivdes ganska bra.
Så där finns det ändå en positiv bild också?
Ja, från de här 3 personerna som flyttade i alla fall. Ja. Den var inte helt negativ, nej.
Och sen har vi några som är i Täby, och Anki 2 då, Ann-Katrin, du besöker Täby lite regelbundet faktiskt, har jag förstått.
Nej, jag gör inte det, men andra gör det. Och det är precis som på, vad jag förstår, man har det bra, man har en dörr att stänga om sig, man har en säng att sova i, men man saknar kontakten. Och det är ju det som jag tror är det allra viktigaste, att man får kontakt med svenskar. Inte bara personal som har blivit anställda för att de råkar vara arabisktalande. De svenska normerna och de svenska koderna, och att fråga hur fungerar det nu, är så väldigt viktigt. Och på något sätt så skulle man behöva organisera, tror jag, någon besöksverksamhet på frivillig väg. Därför ett besök betyder jättemycket. Faktiskt.
När de nu bor då i Kopparberg eller Täby, hur pass får de själva åka och hälsa på oss i Tyresö?
Ja, Täbyborna kom ju till boendet så länge, kvarnhjulet, så länge det var öppet. De kom med förtjusning och de blev skjutsade från och till emellanåt. Och ibland åkte de buss. Men när det blev mat så sa de, får jag också äta? Och sen var det kväll, kan jag få stanna kvar här till imorgon? Så nu trivdes de hos oss.
De får 24 kronor per dag i dagpenningen så att säga för en flykting. Och det är klart att då räcker 3 dagar så har du råd med biljetten till Täby och så får du vänta 3 dagar för att åka tillbaka till Täby då i stort sett. Jag vet inte vad en bussbiljett kostar, men det är ju i storleksordningen 50 kronor.
Ja.
Drygt.
Ja, drygt.
Ja. Så att det är klart att visst, de har ju möjligheten att åka och göra det de vill, men det är inte mycket pengar de har att röra sig med.
Nej, och från Kopparberg kan man ju inte på 24 kronor om dagen åka till Stockholm.
Nej, det kan man inte.
Inte ens med buss.
Nej. Det kan man inte.
I Kopparberg är det dessutom så att man ska laga sin egen mat. Man ska åka och handla.
Det finns ingen affär i Kopparberg?
Nej, det gör det. Men inte där boendet råkar vara. Dit man måste ta buss om man inte är mycket spänstig. Och det kostar där också. Och jag frågade igår när jag var uppe i Kopparberg. Hur ofta kan du åka till affären? Ja, 3 gånger i månaden kanske. Men vi saknar ingenting. Så. Men att, som den damen som vi träffade igår, mamman, som var gravid i 7:e månaden, som åker och handlar då. Det kan inte vara så hemskt lätt. Hon måste ha barnen med sig för... Det är som det.
Hon har tre barn redan.
Ja, och maken kommer med och hjälper och bär förstås. Jag utgår från det i alla fall.
Men får jag fråga bara då, 24 kronor om dagen, ska det räcka till att hålla sig med mat också? Eller?
Nej.
Det är när du har maten på boendet så får du 24 kronor i dagpenning.
Ja, om du säger, strax fickpengar.
Ja, det är det. Men om du inte har maten så tror jag nu osäker 71 kronor per dag ungefär i storleksordningen. Så att då får du lite mera pengar naturligtvis om du måste handla mat och annat.
Mm. Vi är inne på det här, för att, ja, det här belöningssystemet och så som volontärer. Känner ni då, jag får i mitt huvud en tanke så här. Är det inte lite skämmigt att det här ska baseras på frivillig arbete? Kan inte samhället vara rustat för det här? Eller är jag manligt fyrkantig igen?
Det kan man kanske tycka. Men jag återkommer till att det är så viktigt för integrationen att man får träffa svenskar. Och inte bara personal som har 1000 andra saker att göra än att prata med var och en. Det är vad jag tycker. Och jag, det har skänkt mig en sån glädje att vara där. Och jag har känt att jag har gjort nytta. Och att jag har behövts. Och det var ett tag sedan. Jag var i arbetslivet. Så att det här har varit helt perfekt för min del.
Jag tycker mig se att det hos många volontärer har fyllt ett hål. Man har, här behövs jag, här gör jag nytta, här får jag en mening. Precis det du beskriver. Mm. Och jag tror att det har varit bra för Svensson att vara här.
Kan jag vända på, eller börja vända på mina tankebanor och säga... Har det välorganiserade samhället, som vi på något sätt strävat efter, tagit bort andra värden?
Mm. Ja, kanske. Vi saknar ju någon sorts andlighet i Sverige, eller saknar, jag säger inte att vi, men många gör det och letar ju efter. Det är ju någon ny andlighet som finns, och det här har ändå gett en mening till våra volontärer, verkligen.
Mm. Det är vad jag har hört också, att det här har varit så meningsfullt, verkligen. Mm. Och vi har ju sett en entusiasm som har vuxit fram då när det har varit speciella projekt. Jag har ju följt den här volontärgruppen väldigt mycket via Facebook och sociala medier. Och nu funderar jag det här att bli vän med de här flyktingarna via sociala medier. För det kostar ju ingenting. Och det är ju kanske ett sätt att behålla kontakten eller att vidareutveckla den. Jag vet inte om du är vän med någon, men jag har sett att det är flera som är vänner med några av flyktingarna via Facebook.
Jag har inte gått den vägen över Facebook. Jag är inte så bra på Facebook, och jag vet inte riktigt vad man kan skriva där och inte, och hur offentligt det är.
Nej, och de är ju flyktingar. De flyr ju från någonting, och vi ska ju inte försätta dem inom fara genom allt för mycket offentlighet.
Så sms och ett och annat telefonsamtal. Så har jag hållit kontakten. Mm. Och det finns ju något som heter WhatsApp. Och det är många som har WhatsApp. Och då får man dela mycket bilder och sådär. Då är det nästan som en bilderbok på WhatsApp. Man skriver bara små kommentarer. Och så är det bilder på barna eller på rummet. Eller så här ser det ut utanför. Så här mycket snö har vi.
Jag är vän med några på Facebook. Men det är precis som du säger, man får ju verkligen välja vad man pratar om där. Så då finns ju Messenger som ett, där kan man föra de här mera
personliga
samtalen i sådana fall. I den mån det nu fungerar med språk och så vidare då.
Jag tänkte just på det här, när ni åkte nu till Kopparberg, då hade ni fått ett nödrop från Kopparberg.
Ja.
Och det är ju viktigt att vi kan nås av de där nödropen. Så att inte de känner sig ännu mer övergivna.
Och det gick genom sms över en annan flykting.
Ja.
Så de tog inte själva kontakt fastän de hade mitt telefonnummer. Och det kan man ju undra över. Men så var det.
Och då så gjordes det en akututryckning härifrån volontärgruppen. Och det samlades in lite pengar. Och ni blev då mycket väl mottagna.
Ja. Vi var direkt bjudna på arabiskt kaffe. Fantastiska små bakverk med dadelpasta, små piroger och även annat, och nötter förstås. Och jag hade tänkt att vi skulle äta lunch direkt, för det hade jag också förberett, men det blev kaffe. Och lite senare så åt vi då den medhavda grytan. Och jag kan väl säga så här, att det var väldigt roligt att träffa den här familjen, för de talar lite engelska, och även barnen talar engelska, och det gör ju att kontakten blir desto mer fantastisk. Och de fick sina paket och de fick sin barnvagn, och ja, det var bara fantastiskt.
Och då hoppas jag, Anke, att du låter oss veta när bebisen föds. För det tror jag hela volontärgruppen går och väntar på.
Det finns ett datum.
Ja, bra.
7 maj.
Ja, då håller vi tummarna.
Och då vill vi välkomna upp allihopa. Det kommer att firas.
Tiden rinner iväg här. Och jag tror att det blir dags att göra det formella avslutet av evakueringsboendet i Kvarnhjulet. Men volontärgruppen finns ju kvar. Den stänger inte bara för att evakueringsboendet har stängt. Och Tyresöradion fortsätter och bevakar vad som händer och sker med våra flyktingar. Och så tackar jag för idag. Jätteroligt att ha er här.
vi kan man säga så, det låter så här på er i alla fall, att vi har levt upp till devisen trivsamma Tyresö. Det, ni pratar om att de trivdes här i alla fall.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Det nickas instämmande
med råge.
Runt ordet. Ja. Trivsamma Tyresö består. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack själv.